Podplay.
Pappa har varit otrogen. Han har en annan familj. Du har syskon. Och liksom, hela historien var ju, alltså det var skrämmande samtidigt. Alltså, man kände, alltså vad är det här? Alltså det är inte sant. Det är någon som skämtar på riktigt med oss.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Helena. Välkommen hit till podden.
Tack.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Ja, frånskild, lever själv, jobbar mycket, har tre barn som jag umgås väldigt mycket med. Har både ett så kallat vanligt jobb och så jobbar jag lite extra också på ett gym.
Kan du i korta drag berätta, vad handlar din historia om som du ska prata om?
Jag växte upp då med mamma, pappa, syskon, helt vanligt tycker jag. Och när jag i vuxen ålder, eller vi får reda på att min pappa har ju haft en dubbel familj så att säga. Han har haft en familj som bodde lite längre ifrån oss men sen flyttade till grannbyn. Och han har ju levt ett parallellt liv. De har haft full insikt i vårat liv. Bott hemma hos oss när mamma och vi barn har varit iväg. Då har de bott i vårt hus, vad vi har fått reda på. Och detta fick min mamma reda på av en slump. Och ja, det blev en chock såklart.
Och vi kommer ju prata mer om just det här i dagens avsnitt. Och det jag undrar över det är, vad hoppas du förmedla i och med din berättelse?
Främst så kan jag väl tycka att detta har ju fört med sig både goda och dåliga grejer såklart. Det som är bra det är ju att man har ju känt när man lyssnar på poddar som din podd att man är ju inte ensam. Det finns ju så mycket annorlunda livsskildringar. Folk har varit med om så mycket olika grejer och att man kan verkligen inte döma folk för vad de har varit med om, vad deras föräldrar har gjort eller nära har gjort. Det är väl det att jag har fått väldigt annan syn på människor, inte så här att man dömer någon. Det tråkiga är att det har ju gjort att jag har ju fullständigt förlorat, vad ska man säga, förtroendet. Jag kan inte lita på folk. Jag kan lita på mina barn, jag kan inte lita till 100% på någon annan.
Om du tar från början, livet och familjelivet och barndomen då, när du och din mamma och pappa och du hade syskon också.
Mm,
ja. Hur såg din barndom ut?
Mm. Jag, två syskon, mina föräldrar och vi flyttade då långt bort ifrån där mina föräldrar var födda och uppväxta. Men vi hade då en sommarstuga för att vi skulle kunna hälsa på släkten och bo där. Och denna sommarstuga den blev ju också en grej i det här hela som kommer sen. Men vi var ju där uppe väldigt mycket. Mamma hade ett eget företag, så att när vi hade sommarlov så åkte vi upp till stugan med min mamma och var där. Pappa var hemma och jobbade. Han hade också eget företag. Ja.
Och hur skulle du beskriva din pappa, men också hur var era familjerelationer?
Vad ska man säga där? Vad jag kan minnas, så mina föräldrar, de hade alltid vänner med sig när vi var iväg på semestrar. Det var aldrig bara familjen som åkte iväg. Det var precis som att de var behov att ha andra också. Vilket, när man tänker på det nu, när jag själv var gift och barnen var små, då var det lite mysigt att bara åka familjen på semester. Men det gjorde vi aldrig.
Var det någonting du reflekterade över?
Nej, inte förrän jag blev vuxen. Där man kände liksom en, ja, var de tvungna att liksom och ha någon annan för att ha med, för att ha trevligt. Det funkar inte med bara familjen.
Och hur skulle du beskriva din pappas personlighet?
Min pappa var väl inte precis den pappan som engagerade sig i mig i varje fall. Jag höll på med sportdykning, jag jobbade lite som instruktör med det. Och en enda gång tror jag att han har varit med ute på bergen och kollat när jag har dykt. Så han var väl inte så engagerad.
Hur var han bland folk och hur såg hans vardag ut i den här familjen?
Han var väldigt uppskattad bland deras vänner, för han var en väldigt kul människa. Han hade förmågan att verkligen göra alla fester till kul, för han skämtade och var trevlig och väldigt charmerande. Han var väl en väldigt duktig kock också, så att det hände ju att han till och med fick åka hem till folk och hjälpa dem att laga lite mat och sådär innan andra gäster skulle komma. Mina föräldrar hade ju ofta mitt i veckan gäster. De satt och spelade kort och lite sådär. Så att de har haft ett stort umgänge. Jag tyckte ju alltid att jag var lite pappas flicka. Jag var väl, vad ska man säga, lite blyg och ängslig när jag var liten. Jag var alltid orolig när min pappa var ute och reste med sitt jobb, att något skulle hända.
Din mamma, hur infann sig hon i det att pappa var mycket borta, och hur var det för henne att ta hand om ett hem och flera barn?
Jag tycker faktiskt hon klarade galant, för hon hade ju sitt eget företag då, hemma i huset där vi bodde. Men hon har alltid ställt upp. Det var aldrig några problem. Hon fanns där alltid. Det var inget man saknade alls. Sen jobbar hon ju också väldigt mycket, så att det var ju mycket det här. Hade du några fritidsintressen och aktiviteter fick man klara sig själv. Liksom det var ingen som hade tid att följa med riktigt.
Och du sa i början att det kom ju fram här att pappa hade en familj i då grannbyn.
Ja.
Med fru, var det också med barn?
Han var inte gift med henne, men de hade barn.
Mm, så han hade som en sambo kan man ju säga, ja. En flickvän.
Mm.
Under hur lång tid pågick det här utan att ni visste någonting?
Den gången vi fick reda på det och mamma ringde till den här andra familjen då berättade hon att pappa och hon hade haft ett förhållande i 43 år.
Mm.
Det är ju ganska länge.
Mm, det är otroligt länge.
Ja.
Men vi ska strax gå in på hur det här då uppdagades, men jag tänkte, var det här någonting som du i efterhand, eftersom det här hölls då hemligt under så pass många år, kunde du nu i efterhand se mönster att när han skulle då ha hunnit och kunnat bolla där och hålla det här i schack?
Ja, eftersom han då reste också som säljare i hela Sverige och var borta länge ibland. Så jag vet att från att mitt syskon då föddes så var det ju inte så att pappa var där varje dag eller varje vecka ens. Ibland var det ju faktiskt flera år som det tog innan han var och träffade dem, trots att de bodde nära. Men jag kan tänka mig att, som vi har förstått, att pappa hade ju med den andra kvinnan när han var ute och reste ibland och så, och var iväg med dem på resor. Och så hette det att han var med jobb, men det var det ju inte då. Pappa, han helt plötsligt så intresserar han sig i en specifik sport, och då skulle de åka på mycket läger och han skulle vara behjälplig där, så han åkte ju på de här lägerna någon gång i månaden. Men ja, det har ju visat sig att han var inte alls på de lägerna. Det har varit andra grejer han har gjort då med den andra familjen.
Just det.
Och det sårade lite grann att han gjorde så.
Mm. Är det någonting annat du skulle vilja ta upp från din barndom innan vi kommer till den här huvudhändelsen, hur allting avslöjas?
Jag är väl lite besviken på det här, liksom att vi inte var den här familjen som gjorde massa saker tillsammans, utan det var hela tiden deras vänner som var inblandade. Om vi så skulle åka till våran sommarstuga eller åka utomlands på semester, så var det alltid någon annan med. Det var aldrig bara vi i familjen. Jag kan tycka att man kan behöva det för att bli en sammansvetsad familj.
Reagerade din mamma på det här, eller verkade hon gå med på det?
Jag har aldrig hört henne säga någonting. Jag tror bara hon är så van vid det, att så var det bara. Och jag vet inte, hon kanske också tyckte det var jättekul att ha med andra.
Berätta om den dagen och precis timmarna innan. Hur gammal du är, vad det här är för sorts dag och vad är din pappa i också för läge? Mm. Berätta om den här dagen.
Min pappa har då blivit sjuk. Han bor inte hemma hos min mamma, utan han bor ibland på sjukhus och ibland på ett äldreboende och får lite vård. Och han ringer till mamma väldigt ofta på nätter och allt, och hon tycker liksom det är inte hållbart längre, utan jag får stänga av hans telefon, för hon har ju kontakt med hemmet där han var när det behövdes, och de ringde ju till henne om det var någonting.
Till äldreboendet,
ja. Så hon åker iväg till affären där de brukade ha sina mobilgrejer och skulle stänga av hans abonnemang, och då säger de, men det kan inte du göra, för det måste han göra själv. Ja, men det går liksom inte. Han ligger på sjukhus just nu. Ja, och så säger de då, är det du som är det namnet då? Nej, sa hon, jag vet inte, jag har ingen aning om det är. Ja, men det är hon som står på abonnemanget. Mamma hade ingen aning om vem det var, så hon fick ju telefonnumret, den här kvinnan, och hon åker hem och ringer henne. Och ja, när hon svarar så frågar ju mamma liksom att, känner du och min man och liksom, för du står ju på hans mobilabonnemang. Ja, jo, det gör jag, säger hon, och vi träffades då, ja, väldigt många år sedan, 43 år sedan. Och ja, vi har haft ett förhållande sedan dess, och vi har ju ett barn ihop också. Och ja, det är ju rätt chockerande.
Beskriv de känslorna, både dina känslor men också hela stämningen i situationen och i rummet.
Ja, då när det hände så ringer ju mamma hem till mig. Och min mellersta barn svarar i telefonen. Jag kommer så väl ihåg detta. Jag skulle ha gäster på kvällen. Det var en torsdag. Och står min dotter och pratar i telefonen. Och så säger hon bara till mig, mamma, det är mormor i telefonen. Hon håller på att bryta ihop. Vi måste åka in där. Pappa har varit otrogen. Han har en annan familj. Du har syskon. Och liksom, jag kommer så väl ihåg, jag kom från duschen, jag står där med en handduk, turban på huvudet och en handduk om kroppen, och ska gå in och klä om och bara, nej, det här är inte sant. Jo, sa han. Ja, det var ju bara på med kläderna och i bilen och så köra hem till mamma då, och min bror kom också dit, min storbror, och vi var ju helt, helt chockade. Alltså, det var ju så overkligt. Det finns ju liksom inte att sånt här händer. Men Min bror ringde ju då till Skatteverket och då rabblade pappas personnummer, och då får man ju reda på vilka barn som står på den personen. Och det var ju ett barn som vi inte hade en aning om. Och det var liksom, vi var helt chockade. Vi kunde då gå in på Facebook och hitta mitt syskon. Och det var ju så skrämmande, så lik pappa. Alltså något så kopiöst lik pappa. Så vi printade ut bild. Och dagen efter så åker jag, min bror och min mamma till sjukhuset där pappa låg. Och han blev liksom förvånad, bara, åh, kommer ni idag? Så här, ja. Och sätter du dig ner i sängen igen, så. Så tar jag fram den här bilden och kan du berätta för oss vem det här är? Från att han var helt normal, så att säga, så satt han sig ner på sängen och huvudet bara sjönk. Och han bara sitter och stirrar ner i golvet och säger inte ett enda ljud. Och vi fick inte någonting ur honom, inte någonting. Han var helt tyst, han bara sitter och stirrar ner i golvet. Så då sa jag ju till honom det, att du tittar på mig nu för det sista gången du ser mig. Jag kommer gå ut härifrån nu och dina barnbarn vill inte se det. Vi inte har någonting med det att göra om inte du förklarar vad det här är. Det här är helt galet. Vi fattar ingenting. Och så gick vi ju. Ja, det var så konstigt. Alltså, hela min värld bara rasa.
Och din mamma då? Hur blir hon här?
Alltså, hon var ju helt förstörd. Hon grät ju och fattade ju ingenting. Sen i efterhand så har jag ju förstått lite grann när man har pratat med henne att hon har ju sett liksom vissa grejer då som hon har frågat pappa, och han har haft förklaringar till allt. Och jag kan inte säga att hon har köpt alla hans förklaringar. Det kan vara så också att hon har gjort en strutsmanöver och stoppat huvudet i sanden, för det man inte ser, det finns liksom inte. Jag vet inte riktigt. Men alltså varje gång som pappa var på besök, för jag hälsade inte på honom på sjukhuset eller hemmet mer, så försökte man ju fråga honom. Alltså man vill ju ha en förklaring. Hur har du tänkt liksom? Har du tänkt mörka det här till du dör så att vi skulle upptäcka det då? Skulle du liksom gå fri? Skulle det bli vårat problem? Jag vet inte vad han har tänkt.
Har han gett en förklaring?
Nej.
Han har inte gjort det. Men hans reaktion då när han är där? För det här hände på sjukhuset.
Ja.
Hur agerar han och hur tittar han, vad säger han? Någonting säger han?
Nej, ingenting säger han. Han bara sitter och stirrar rakt ner i golvet. Och sen när man träffar honom, när mamma hade med honom hem ibland så där över dagarna, och man åkte in och skulle träffa honom hemma hos mamma, så kunde man sitta och fika och prata om precis vad som helst, och då pratar han som vanligt. Och sen så fort man berörde det här, då blev han helt tyst och så sjönk huvudet och så tittade han bara ner i bordet eller golvet. Så att det var precis som att, nej, jag ska inte säga någonting. Det är min hemlighet. Och det var så konstigt, för han kunde ju ha sagt till oss att typ, jag älskar er alla. Jag kunde inte välja, jag kunde inte göra det valet. Det gick för lång tid. Jag kunde inte. Han kunde bara ge någon förklaring.
Hur fortsätter det här sen?
Pappa levde ju ungefär ett år efter det här uppdagades. Jag kommer ihåg dagen efter detta uppdagades, så ringa till min chef och berätta att det var det 1 april. Och hon trodde att det var ett stort skämt. Tills hon fattade att det här är inget skämt. Men så sa hon, alltså, men du måste få hjälp. Du måste få samtalshjälp för det här. För det här kan du inte lösa själv. Så jag fick ju det. Jag gick några gånger, men det gav mig ingenting. För det enda de prata om där, det var liksom, du måste prata med din pappa. Men hallå, det går ju inte. Han säger ingenting. Han tittar ner i golvet och han bara tiger. Jag kom ingenstans med det. Jag har bearbetat det väldigt mycket genom att prata. Som nu. Prata om det, berätta för folk. Det har ju varit min lilla terapi faktiskt. Och ja, Jag vet inte vad man ska göra när man inte kan nå fram till den personen som är orsaken.
Men det jag funderar på här, det är hur mycket har du fått fram och fått veta också i efterhand kring, ja, låt säga den här familjen, vad har de berättat? Har du fått fram till exempel att de alltså var i ert hus medan ni var bortresta? För det nämnde du tidigare.
Det har vi fått höra ifrån, det var en hel del av mamma och pappas vänner som har vetat om det här. Pappas jaktkompisar till exempel, flera stycken som har vetat om det. Så då har det ju krupit fram och mamma har berättat också. Så jag vet inte om hon har lyckats få fram det från pappa. Att när hon tog med oss barn och åkte upp till sommarstugan på sommaren när vi hade skollov, så har de tydligen bott i vårat hus då. Och när vi inte har varit i sommarstugan, det har mitt halvsyskon berättat för mig, de var där varje sommar, då lånade pappa ut stugan till den andra familjen. Så de var där. Jag tycker ju inte att det är okej, det är ju vårat hem.
Fanns det tecken, kunde man känna, eller ibland går det ju kanske att uppleva så att det är någon som har varit här?
Ja, som mamma har berättat så har hon ju hittat då barnkläder under sängen och så där i sommarstugan, och då har pappa förklarat det att han har lånat ut stugan till vänner och att det är deras barn som har glömt grejer. Och vet att jag och mina syskon, vi hade ju varsin fiskelåda då, för det var en sjö där. Och där, ja, man köpte ju lite fiskegrejer för sina veckopengar. Och jag var så himla rädd om mina. Alltså jag visste precis vad jag hade för grejer. Och så kom man dit efter några månader. Det saknades grejer, det var trassligt, det var liksom förstört. Och då hade ju vi tre syskon världens fight.
Mm.
Och jag kan tycka, och pappa blev arg på oss att vi skulle sluta bråka. Och så vet han om själv att han har lånat ut stugan till andra människor. Det gör mig väldigt ledsen. Alla de tillsägningar man har fått att sluta bråka, och det är vi själva som är orsak till allting. Det är klart man blir ledsen. Man får reda på det.
Och sen just att det är grannbyn.
Mm.
Det är ju... Ja, har du funderat någonting kring det? Att det är konstigt att något sånt här kan pågå i 43 år, och det utspelas också väldigt nära där man själv befinner sig. Vad tänker du kring det?
Det är väldigt vågligt. Det är det ju verkligen. Nu kan jag säga att de här byarna, vad ska man säga, det är inga byar som har... De ligger i olika kommuner fast de ligger väldigt nära varandra. Så att man har inte haft kontakten i skolan, utan man har gått olika skolor och så. Men det är ju ändå väldigt nära. Och nära till en storstad, så att det är ju lätt hänt ändå att man skulle springa på varandra. Och jag vet ju det att när jag konfirmerar mig, då har ju mitt halvsyskon skickat bilder. De var i kyrkan då, han och hans mamma, och tittade. Och där var ju min farmor också, och min farmor visste ju om det.
Just det, men det här hölls ju hemligt för er. Men du sa också att den här familjen har vetat om er, men ni har inte vetat om...
Nej, stämmer.
De.
Nej. De har haft full insyn i oss, i våra liv. De har ju liksom bott hemma hos oss. Och pappa har berättat mycket om oss. Och när jag gifte mig med min exman, då var ju den familjen i kyrkan.
Ni har ju sett och vetat om dem, men inte förstått.
Ja. Ja.
Att de har en...
Men de här händelserna, både konfirmationen, då tänkte man inte alls på det, för det var ju så många människor. Och i kyrkan där jag gifte mig, då, det var en väldigt stor kyrka mitt inne i stan. Det var ju många som gick in och tittade där, för att det är ju kul, det hände ett bröllop liksom. Och man har så mycket annat att tänka på, men jag har ju sett bilder som är tagna utanför kyrkan där jag förstår vem det är som står en bit bort.
Har du pratat med mamman till halvsyskonet, den andra kvinnan?
Ja, en gång så träffades vi. Nu för tiden bor vi väldigt långt ifrån varandra. Och jag var faktiskt inte redo för att ta kontakten, för det var väldigt nära inpå vi hade fått reda på det här. Jag var inte trevlig, utan jag bara gick. Jag har bett mitt halvsyskon att be om ursäkt. För hon ville bara vara snäll och trevlig. Och i hennes värld så kände hon ju mig lite grann. Hon har ju sett mig flera gånger och vetat vem jag är. Pappa har berättat lite grann hur vi har varit, jag och min andra syskon. Så hon kände nog att hon ville bli vän och prata lite. Och jag blev bara helt chockad, helt ställd.
Men den här kvinnan, har ni någonsin kommit in på sådana samtalsämnen kring hur det kom sig att hon inledde också en relation då efter? Kom den här kvinnan in i bilden efter att din pappa hade träffat din mamma och fått barn? Eller fanns hon först?
Nej, först var han ju gift med mamma då, och de hade ju tre barn. Och mitt halvsyskon är ju 6 år yngre än vad jag är. Så jag...
Det överlappades strax.
Jag var typ två, tre år när de träffades.
Har kvinnan någon gång förklarat för er men hur det var för henne att leva i den här verkligheten?
Nej, det enda som jag har förstått genom min halvsyskon är ju att hon var ju inte så intresserad av att gifta sig och ha en traditionell familj. Hon ville ha ett barn, och det fick hon. Och hon har liksom aldrig heller tvingat pappa att han ska skilja sig så att de skulle gifta sig.
Fortsatte dina föräldrar att vara gifta med varandra fram tills din pappa gick bort?
Ja. Jag tyckte det var väldigt starkt av mamma, men hon valde att stanna hos pappa. Då var han ju alltså på väg att bli sämre. Så hon stannade. Han levde ju ganska precis 11 månader. Gjorde han.
Och hur såg relationerna ut? Till exempel din relation, du sa det tidigare att... Du ville inte ha mer kontakt med honom?
Nej, det ville jag inte då. Jag var helt knäckt, helt förstörd. Men sen blev det ju ändå så att mamma ringde ju liksom att ja, nu måste ni komma in, för nu är det väldigt nära. Nu måste ni in och säga hej då. Och så åkte man in, men alltså, han var ju som en katt. Han hade ju 9 liv, alltså han överlevde ju. Och sen gick det kanske några veckor och sen ringde hon igen och så åkte man ju in, men han överlevde. Men en gång där emellan, när jag hade fått träffa mitt halvsyskon, så var vi faktiskt tillsammans och hälsade på pappa med våra barn och så. Och det var lite kul ändå. Då fick nog de bilderna jag sett på pappa då såg han ju ändå lite tillfreds ut.
Och har du kunnat hålla en relation med ditt halvsyskon?
Mm, absolut. Senast nu. I julas så träffades vi och hade middag tillsammans och så över liksom, och så vi träffas. Absolut, inga hard feelings.
Men den känslan ändå att, ja, jag vet inte exakt vilken, men ungefär vilken ålder var du i när du får då veta att du har ett syskon som du aldrig har vetat om tidigare?
Jag var, ja, vad kan jag ha varit? 42, 43.
Men kan du beskriva någonting mer kring den känslan? Det måste ju också vara väldigt konstig.
Ja, det blev ju jätteoverkligt. Verkligen. Hela historien var ju... Alltså, det var skrämmande samtidigt. Alltså, man kände... Alltså, vad är det här? Alltså, det är inte sant. Det är någon som skämtar på riktigt med oss. Det var det faktiskt. Men jag har aldrig haft några hard feelings för mitt halvsyskon heller, som... Precis som jag sa innan, man kan inte döma andra människor. Det är ju min pappa, tycker jag, som har varit den som har gjort fel, handlat fel här. Och sen vet jag inte hur livet hade blivit ifall han hade gått hem till mamma och berättat att han hade fått barn med en annan kvinna. Det vet jag inte alls.
Brukar du och din mamma prata om det här idag?
Det händer faktiskt. Inte jätteofta. Men jag frågade henne lite grann, för... Jag bara känner liksom kvinnlig intuition. Alltså du måste ju känna när någonting är fel i ett förhållande. Jag har ju själv upplevt det i förhållanden. Att man märker ju när någonting är lite tokigt.
Mm. Vad svarade hon då?
Jo, men då har hon ju berättat det här bland annat om någon hittar barnkläder under sängen eller när pappa har varit iväg med jobbet och kommit hem och bara vill sova, inte alls mysa, ingenting. Och då har hon ju reagerat och känt liksom någonting är konstigt. Och att innan han blev så sjuk så han hamnade på ett hem då, så hans mobiltelefon ringt väldigt mycket och då har han liksom sagt, nej men det är han ifrån klubben som ringer. Och det har det ju inte varit, för det såg ju vi sen när pappa gick bort och vi tittade hans telefon att det är den här kvinnan då som han hade bytt namn på i telefonen.
Jag förstår. Man ser kopplingarna och det blir allt tydligare i efterhand också när man vet sanningen. Och det jag undrar det också, men att få en sån här sanning kastad på sig som man då aldrig har egentligen kunnat föreställa sig. Vad gör det med dig som person?
Det har faktiskt påverkat mig väldigt mycket. Jag lever ensam idag. Jag tror att jag kommer göra det livet ut. Den enda jag litar på, eller de enda jag litar på, det är ju mina tre barn faktiskt. Det känns som att jag orkar inte genomgå besvikelse längre. För jag har ju liksom haft det. Sen jag skilde mig, det var ju liksom han var ju inget fel på så, det var bara att vi växte ifrån varandra. Men sen andra män som jag har träffat då, som har varit konstant otrohet eller väldigt konstiga beteende. Så jag bara känner, nej, jag klarar mig själv.
Mm. Vi inledde intervjun så sa du ju att det var svårt att lita på folk efter det här.
Men så är det. Alltså, det är klart jag litar på mina väninnor och lite sådär, men om man skulle gå in i en relation med någon, skulle det hända om jag skulle ramla över någon fantastisk man, så kommer jag nog aldrig att vilja dela ett hem med någon. Jag känner det att jag har en liten mur omkring mig. Jag kan inte riktigt öppna någon grind där och släppa in någon till fullt. Det går inte. Helt enkelt, men jag lider ju inte av det, absolut inte. Jag är bara väldigt rädd om mitt hjärta.
Om vi går tillbaka då till pappan här, och han svarade ju aldrig på några frågor, men varför tror du att det här kunde ske och undanhölls och underhölls under så många år?
Jag tror faktiskt att han älskade både mamma och henne. Jag tror det. Han kunde inte välja, och det var faktiskt så vid ett tillfälle när jag var ute och spelade golf precis när detta hade hänt, och jag skulle bara gå lugnt och skönt själv, och så kommer en man och så säger han bara, jag tänkte jag skulle gå med dig, och bara, jag ville bara gå själv och tänka. Det visade sig att han var psykiatriker. Det var ju kanske det bästa som kunde hända mig då, för när man går där på golfbanan en tidig morgon så pratar man mycket med varandra, och han frågade lite om jag var pensionär eller jag såg för ung ut, hur det var det, och så berättade jag att det lite grann, och han frågade mer och mer, och till slut så berättade jag det här, och att jag var så besviken på att pappa inte hade berättat något för oss. Så sa han, tänk på det, sa han, att det var ingen, den andra kvinnan, hon sa ju aldrig till din pappa att han skulle välja. Hon gjorde ju inte det. Så han, om du själv har två grejer du tycker är jätteintressant, men ingen säger att du måste välja mellan dem, då gör du ju båda. Du väljer ju inte bara för att du vill välja. Så jag tänkte mycket på det som han sa. Behöver du inte välja? Men då gör du ju inte det.
Din farmor visste ju om det här.
Ja.
Lever hon fortfarande när det här händer?
Nej, nej.
Mm.
Men pappas syskon visste ju om det, och de hade ju lovat pappa att ingenting säga. De visste ju om det, och allihopa lever ju fortfarande. Men mamma blev ju väldigt, väldigt besviken. Pappa har en syster då som säger att hon har inte haft en aning om det. Så när pappa skulle begravas så var det bara hon som var välkommen, och så var det vi barn. Inga vänner, ingenting sånt, för hon orkade inte med alla spekulationer för vem har vetat det, vem har inte vetat det. Jag har ju så sent som förra sommaren så fick jag ju reda på att det var ju våra grannar och sånt som visste om det, liksom att där uppe i huset, där finns det ju barn lite på bygden och så.
Känner du dig besviken på någon i din omgivning att ingen sa något?
Ja, men det gör jag. Jag känner mig besviken på mina föräldrars vänner som inte har berättat för mamma, inte har ställt det kravet på pappa. Jag tycker att min mamma vore värd att få reda på detta, för det var ju hon som var bedragen mest.
Och några varningsklockor som du tycker att ni borde ha uppmärksammat mer, eller känner du att du ångrar någonting? Hade ni kunnat få fram det här på något sätt, tror du?
Jag tror inte det, för varje gång när min mamma då har frågat pappa om det har varit någonting och sådär, så har han ju hela tiden förklarat bort allt och hon har köpt det. Sen om hon har varit naiv eller valt att inte vilja veta, det vet jag faktiskt inte. Jag vill inte pressa henne för hårt heller, för hon har ju, det har ju varit tufft för henne det här också sen det kom fram. Det är många som har frågat henne och så, och jag tycker nej, hon kan inte hjälpa det. Oavsett om hon har vetat och valt att blunda för det, så tycker jag att nej, men då är det hennes val.
Om du skulle säga någonting viktigt till dem som lyssnar, någonting som du hoppas att andra ska få med sig i och med din historia, vad för budskap skulle du vilja ge?
Framför allt så ska man ju tänka på att om man nu har en hemlighet, alla har väl någon hemlighet, men om man har en hemlighet som verkligen sårar och skadar andra människor, fundera på, ska jag inte vara stark nog, ärlig mot mig själv, mot alla andra, och reda ut det här medan jag kan? Tänk om man går bort och sen så sitter ens anhöriga där och får det slängt i ansiktet. Jag vet inte, det hade ju varit förfärligt. Och det jag vet att det är nog vanligare än vad man tror, det har jag förstått. Faktiskt, tyvärr är det så. Jag har förstått det är många som har sagt det när man har berättat om det här som jag har upplevt. Att ja, men de har vänner då och det kom fram vid bouppteckningen och sånt där, att det fanns halvsyskon. Och jag tycker det är sorgligt faktiskt, tycker jag.
När det här kom fram och som sagt, när du berättar om det här för folk som kanske inte har hört det här innan, vad brukar reaktionerna vara? Vad är den vanliga bemötandet kring det här?
Ja, men jag tror inte det är något annat än chock. Alltså folk tror ju liksom att nej, det kan väl inte hända. Jo, det kan det. Det har hänt mig. Men de tycker det är väldigt sjukt allting. Väldigt konstigt. Och så många år. Och att det inte kommer fram. Att man kan hålla det hemligt så många år. Och det, ja, det förstår jag också. 43 år. Det är länge.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av